Du hører på Fastighetsprinsen med Carl-Erik Daniel Øberg Hallin. I denne podden får du følge med på eiendomsinvestorer fra Sverige og Norge når de deler sine erfaringer og tips med oss lytterne. Gjestene alt fra småbarnsforeldre med sin første enhet til de mer etablerte haiene. God fornøyelse!
Då säger jag hjärtligt välkommen till Daniel Butenschön.
God morgon.
God morgon ifrån PropTech Norway. Och vi sitter här i Mesh lokaler på Nationalteatret. Mm.
Det här vi sitter nu, det har ju varit flom på Mesh på Jungshaugen där vi vanligtvis sitter.
Ja.
Så vi sitter och väntar på att vi ska flytta och ta över en hel ny etage då med kompisar där.
Ja, hur stort blir det?
Nej, det blir 600 kvadratmeter. Det blir sån PropTech penthouse. Kan wow. Se hvor vi ska samla en del sätta sällskaper och ja. Resurser.
Finns det fortsatt plats om man har lust att bli en del av det kontorsmiljöet?
Du, det är nästan nyhet att jag sitter här och pratar om det, så
okay,
så jag har faktiskt inte gått ut. Det har kanske varit nämnt på LinkedIn av Mesh, men så här är det möjligt att ta kontakt.
Okej, okay, men när är det? Man, eller den mesh öppnar igen så att man får plats och
denne alltså PropTech Penthouse öppnar 1 juni.
Ja.
Så du har tid att komma där ut av lejekontrakten du sitter i nu. Det
låter nästan sponsrat här alltså med det inte. Okej, nej men så spännande alltså vi kan ju inte låta den bollen ligga, men vad är tanken med det? Alltså 600 kvadratmeter
det är ju
PropTech
fordi,
Penthouse.
Ja, alltså det är ju det blir en sån fysisk lägenmiljögöring av vad PropTech Norway är.
Ja.
Vi är ju ett alltså en privat teknologiklynge eller egentligen sån ett innovationsnätverk om du vill då.
Ja.
Och det enda vi driver med är och vi är inte alltså vi kopplar egendomsaktörer med ny teknologi.
Mm.
Ikke sant? Så vi har snart 200 proptech-selskaper, alltså startups och scaleups som sitter i nätverket och utvecklar lösningar som kutter karbonavtryck och optimaliserar strömmen och fetar upp bundlinjen liksom i hela värdekedjan.
Ja.
Vi har de på den ena sidan.
Ja.
Och så har vi de tonangivende eiendomsselskapene som partnere.
Mm.
Så de sitter der 20 stykker omtrent.
Ja.
Det er det vi har anledning til å ha.
Ja.
Og prate med hverandre om hvordan de skal klare å bruke denne teknologien her og utvikle noe sammen.
Ja. Og hvilken roll er det ni tar då eller är i den här lilla miljön som ni har skapat?
Nej, vi är kopplaren då.
Ja, ni är kopplaren.
Ja, vi är kopplaren. Det är helt enorm fart. Alltså vi uppstod som ett sån pro bono nätverk för 7 år sedan bara för att liksom koppla den första lilla batchen av norska proptech-selskaper. Liksom Unlock och Spacemaker och en del sällskaper som de flesta existerar fortsatt.
Ja.
Och med då egendomsaktörer som syns jag hade liksom hört lite om big data och syns att det var spännande att diskutera
så. Men så då tog man som PropTech Norway då tog man ansvaret för att försöka bli liksom språkröret för att hjälpa upp PropTech sällskapen.
Yes.
Och få dem till bordet till alla egendomsselskaper i princip.
Ja, rollen vår blev liksom att laga arenor hvor alla dessa människorna möttes.
Ja.
Och så begynte vi att bygga ett stort internationellt nätverk av investorer och andra PropTech föreningar runt omkring i världen och organisationer. Och så blev vi liksom en utskyttningsrampe då för ett lag med ganska feta proptech-selskap.
Ja.
Det är ju en ganska ung industri, ikke sant? För 7 år sedan så syns ju folk det var lite rart att vi nämnde property och technology i samma setning liksom. Jag syns det var lite sån humor.
Kan vi inte ta tillbaka det lite 7 år då? Vad är proptech?
Proptech är ju
så property technology
property technology eiendomsteknologi grunden till att vi må si det på engelska är att det har blivit ett innarbetat internationellt koncept och PropTech Norway är ju
A-tech.
Ja, och det finns PropTech Denmark, Sweden, Slovakia,
är ni en del av det eller?
Absolut.
Ja,
så det är ett stort internationellt nätverk av likesinnade och så är man organiserad på olika måter och det är teknologi som egentligen skapar nya effektiviteter ett eller annat sted i eiendomsverdikjeden.
Ja.
Ikke sant? Så vi har hele verdikjeden fra design og planlegging til bygging, ikke sant? Construction til salg og omsetning. Og så er det stor fokus på drift.
Mm.
Hvordan optimaliserer man driften? Og så har det kommet inn en stort sånn siste felt som er liksom sirkulær økonomi da.
Ja,
ikke sant? Med
resirkulering. Ja, det bør jeg si at liksom PropTech og det miljöaspektet börjar pratas eller connecta ihop en hel del med varandra. Det kanske är för att båda två är sån nya viktiga barometer inom egendomsbranschen.
Ja, det är jätteviktigt. Mm. Det är alltså det kommer vi säkert tillbaka till, men detta med bärkraft och ny bärkraftsreglering har blivit en av de stora utmaningarna då för egendomsaktörer fram mot 2030.
Ja.
Och inte bara för det är nice det här, men nu går det
rätt på 2030 så kommer det börjar liksom lite mer hårda regelverket ifrån EU-taxonomin och kicka in.
Det är årstal igen, ja. 2030 är en vägg som kommer mot oss sinnsikt fort och är mycket mer solid den väggen än det vi egentligen har inrymmet så långt.
Ja.
Det som har skett, ikke sant, är ju att från vi begynte för 7 år sedan till jag kom på som daglig ledare för 3 år sedan, vi skönt att nu måste vi professionalisera.
Ja.
Så har PropTech tagit helt av. Ja. Det har blivit en, ikke sant, det var som att sätta en fyrstik till en powder keg, liksom. Egendomsbransjens trofaste gamla förretningsmodeller blev liksom kastet upp i luften, ikke sant? Och egendomsbranschen blev liksom skvist ut av sin berömda komfortzon då.
Mm. Men när du säger trygga gamla affärsmodeller, vad är det för liksom affärsmodeller som PropTech kommer in och petar på?
Nej, ikke sant, det är liksom Donald Trump sa, men som säkert har blivit sagt om han också, att du måste nästan vara idiot för att inte tjäna pengar på egendom.
Mm.
Det var location, location, location som betød noe.
Mm.
Och så har det skjedd noen store ting, noen store bevegelser med bærekraft og med nye måter å jobbe på, som har utfordret de forretningsmodellene.
Mm. Altså tidligere så har det bare vært, så lenge du har en bra lokasjon og du
sagt veldig enkelt, så var det ikke så veldig viktig å effektivisere eiendomsdriften. Det var ikke så veldig viktig å snakke inngående med leietagerne om hva de ønsket seg. så länge det så grejt nog ut. Det var inte så väldigt viktigt att hålla strömregningen nere liksom.
Är de här 20 partnerna till PropTech som är eniga om den synen
på? Ja, det är det. Det är därför de egentligen sa hej, vi borde kanske snacka sammen.
Ja.
Kanske det är något vi kan göra sammen och så kan vi konkurrera på toppen.
Ja.
Det var liksom utgångspunkten för PropTech. Okay.
Du sa att det är miljö är en stor liksom utmaning som man står inför. Är det någon fler grejer som ni har sett eller liksom som när man startade för 7 år sedan, vad var det man såg?
Ja, vi kan
hade behov för då.
Ja, nej, alltså det är PropTech har liksom gått för att vara liksom nice to have och liksom kul att flasha med man har nyckelkort på mode till för att komma in på jobben till att bli något som är helt nödvändigt och något man diskuterar i alla styrerummen i egendom nu. Så vi kan godt snakke litt om liksom de store utfordringene i eiendomsbransjen og hvorfor teknologi liksom skal redde oss. Da.
Ja.
Og du var inne på det. Jeg tror liksom det første, aller største problemet er bærekraft. Da. Eller bærekraftsregulering er riktig å si. Jeg tror alle startups, eller 98% av startups, har den samme sliden på første pitchen sin, sånn hvor det står sånn 40% står det. Ja. Det er det vi kaller 40% sliden, fordi eiendomsbransjen er i verstingen.
Ja.
Vi slipper ut 40% av utslippene, lager 40% av avfallet, 40% av energiforbruket globalt. Når menneskehetens karbonavtrykk da samtidig skal halveres fram mot 2030, der har du det årstallet igjen, så betyr jo det at eiendomsbransjen faktisk er en stor del av løsningen.
Ja.
Og så det er spørsmålet, hvordan ligger vi an? Ok, så da har jeg et quizspørsmål til deg. Ikke sant, pandemien kom. Kontorer, barnehager, offentlig bygg, butikker, alt sto liksom tomt eller halvtomt i lang tid da. Vet du hvor mye energi vi sparte på det?
Nei, det er interessant.
Vi sparte null.
Oi!
Ja, vi sparte ikke. Ja, zilch. Altså, ifølge SSB, Statistisk sentralbyrå, så hadde vi hverken liksom teknologien på plass eller insentivene til å tilpasse driften av byggene til hvordan vi faktisk bruker dem.
Oj, det är svinmärkligt.
Ja, det är ganska svimlande. I EU så ökade faktiskt utsläppen i Europa med 4% i 2021. Så det var feil vei.
Alle kontoret bare stod og varmte opp seg selv mens man var hjemme og, ja, og badet.
Ja, og året etter så bare dro man på enda mer. Ja. Ikke sant? Og det er ikke veldig lovende når vi vet at vi skal bygge liksom 18 milliarder nye kvadratmeter. Det blir jo bare tall innen 2030. Mm. Det tilsvarer liksom at man skal bygge et nytt Manhattan hver måned i 40 år.
Altså i hele verden?
Ja, globalt. Ja, så dette er globale tall. Og dette er jo grunnen til at noen, altså først og fremst EU, har funnet ut at vi også må tvinges til å redusere bygningens karbonavtrykk. Da.
Ja.
For vi gjør det ikke helt, vi gjør det ikke helt på egen hånd.
Mm.
Så da har det kommet masse regulering. Mm. 80% av byggene som kommer til å stå her i 2050, står jo her allerede. Ja. Så såkalt Renovation Wave-strategien krever at alt det der oppgraderes.
Mm.
Og taksonomien, som er liksom blitt et ord som flere og flere kjenner til, som de færreste visste hva var for 3 år siden, liksom, definerer nå hva som liksom kvalifiserer som grønne og brune aktiviteter.
Mm, okay.
Og det du gjør er at du kobler da, om du er brun eller grønn, direkte på lommeboka di, direkte på bankfinansieringen, der du gjør aller
vondest. Det kopplas upp mot bankfinansiering som gör att man får ett brunt lån.
Yes. Ja.
Räntan är lite exad.
Så du ser massa artiklar i Estate Annonsedder nu om stora eiendomsselskap som har säkrat stora gröna lån då till väldigt goda villkor.
Mm. Mm.
Och det är klart det är ett enormt konkurrensfördel om du kvalificerar till de lånen.
Ja.
Så alla må rapportere på det.
Mm.
Det er masse nye reguleringer som sier at du slipper bare ikke unna.
Nei.
Ja, vi begynner med de største selskapene, men de må jo også rapportere på underleverandørene sine.
Mm.
Så alle må begynne å...
Ja, for det der har jeg skjønt. Det blir liksom at man, de største, man starter med de største, men de må rapportere på sine underleverantører og leietagere.
Riktig.
Og ta ansvar, altså så som man egentlig... många regler som har varit till exempel i byggbranschen då. Där har man ju stramat åt lite de sista åren att man kanske bara får ha en underleverantör och den underleverantören måste man ha kontroll på och så vidare. Så här tar man ju vidare fast i det gröna spåret.
Ja, du slipper inte undan rätt sätt. Du måste rapportera på det enten till uppdragsgivaren din eller ägaren din eller direkt till EU, och frågeställ Daniel är ju om man i 2030 då overhovedet vil kunne omsette ikke bærekraftige bygg, med mindre du liksom nedskriver dem kraftig.
Ja.
Der har du spørsmålet. Mm. Så der har du det, ikke sant? Du har et massivt eiendomsmarked, og en helt enorm utfordring, og en helsikkes deadline.
Mm.
Det utgjør en stor mulighet for eiendomsbransjen og teknologifolket til å utgjøre en forskjell.
Ja, altså vi har... Det er 6 år kvar til at saker og ting skal være greeny-greeny.
Ja.
Det låter jo som at den her byggdippen vi er inne i nå kommer å få oss en riktig oppsving med tanke på omställningen fra brunt til grønt.
Yes. Da sitter jo, nå sitter jo liksom Entra og Obos og Ferd og Skanska og de andre partnerne våre og skjønner at okay, vi har satt oss en ganske hårdete bærekraftsmål.
Mm.
Vi fixar inte detta utan teknologi.
Nej,
inte sant?
Men och när man då liksom om man tar teknologibiten in i det gröna skiftet, har du några exempel på vad teknologin kan hjälpa till med där?
Ja, massa exempel. Mm. Alltså någon skönte det för 25 år sedan.
Ja.
David Attenborough, inte sant, god gamle,
ja.
Satt och sa på TV-programmet jag så att vi har jo allerede løsningene vi trenger.
Okay.
Det eneste vi trenger nå er at de blir lønnsomme.
Ja.
Ikke sant? Ja. De fikser det de skal fikse. Og bare i Norge nå så utvikler minst 500 selskaper nettopp disse løsningene. Og dette er da innen felt som optimalisering av bygningsdrift, ikke sant? Publikumstjenester, kantinetjenester, parkering, møteromsbooking, sånne ting. Eiendomsforvaltning med kontrakter og leietagerhåndtering og markedsføring og dokumentasjonshåndtering, masse sexy greier. Og så har vi fått en del store selskaper som har utviklet egen teknologi, sånn som Entra, som nylig gikk ut med sin proprietær teknologi og gikk sammen med Storebrand og Malling om å kommersialisere det i et eget selskap. Og så er det mange som har skjønt at hei, det ikke bare nye bygg vi skal bygge, vi må se på de gamle byggene våre. Ute på Maritimt Museum for eksempel, så slapp de jo løs 50 PropTech-selskaper på det der gamle bygget de har fra 50-tallet som lekk og ineffektivt. Og bare for å se hva som, hvordan de kunne effektivisere hele bygget uten å kaste ut alle de gamle systemene da. Mm. Og fikk jo enorm effekt på det. De sitter fortsatt og prøver å samle inn all data, men mm-hmm. har fått en enorm energioptimalisering og okay. løst problemene på sånn ganske enkle måter. Aha. Så det mye lavtengende frukt, ja. Ikke sant? Eller det til og med det mye nedfallsfrukt. Det bare å begynne et sted.
Men du var inne på det som Sir David sa.
Ja.
Løsningen finns där men man måste bara få den lönsam. Mm. Och det har väl varit liksom det som har gjort att det har varit svårt för egendomsbranschen att ändra sin affärsmodell. Nu kommer det ju stränga regler från EU om vi fortsätter på det gröna mm. liksom taxonomin som kommer ett krav på. Alltså är det ergo med den de reglerna kommer alla de här proptech lösningarna vara gör det lönsamt om du förstår vad jag menar för det är ju stora investeringar som ska till för att man ska nå de här bärkraftsmålen.
Mm.
Är det jag förstår ju att det inte det är svårt kanske att proptech-sällskapen kommer att sänka kostnaderna på upprustningen kanske eller jag vet inte. Hur ser man på det eller hur ser du på det? Det var ett konstigt spörsmål. Jag fick inte fram helt men jag tror du förstår poängen. Det, liksom, vad är det som ska bidra till att lönsamheten liksom att man får fram lönsamheten i det här gröna skiftet.
Det som är spännande med norsk proptech är att den är otroligt bra, alltså ligger långt fram internationellt.
Okay.
Och grunden till det är att mens i USA för exempel så var mycket av de första proptech, alltså var väldigt sån venture drivet. Det var VC-sällskapen, investeringssällskapen som drog detta fram och de förväntade på något avkastning på samma måte som andra startups. I Norge så hade ju för att sätta upp på spisen venture-folka hade ögonen nede i offshore och energi och all de traditionella fältena. Här var det egendomsselskapene selv som sa hej, vi måste utveckla den teknologin. De började att snacka med proptech-selskaper som hade lösningar som lovat mycket men kanske inte kunde infri så mycket i starten och sa okej, detta blir vi med att utveckla. Vi går in som investorer, vi går in som pilotkunder och så kan du utveckla detta här så att vi kan bruka det i vår egen portfölj. Och det att vi har fått massa egendomsselskap som har gått in och gjort detta, många av de sitter där i nätverket vårt, har gjort att vi har fått proptech, egendomsteknologi som faktiskt fungerar.
Okay.
Egendomsselskapen vill inte investera i detta här med mindre de ser att det har konkret effekt på bundlinjen sin. Eller att det gör arbetet mer effektivt. Så det är helt uppenbart att det är inte bara att köpa 500 proptech-lösningar och integrera det i portföljen sin. Det är mycket jobb, men de sällskapen som började tidigt med detta har fått stor effekt av det.
Har du något exempel på någon liksom framgångsrik implementering i något företag som har varit tydlig?
Ja, det är ju vanskligt att trycka fram. Det är vanskligt att trycka fram några exempel, men man har ju någon sällskap som verkligen liksom automatiserar det man liksom tidigare har brukt otroligt mycket tid på. Ett exempel är Findable som gick ut och sa liksom, making documentation sexy igen. Alltså det folk hater och håller på med allra mest är på en måte att sortera dokumenten, inte sant? Det de gör är att de har en kunstig intelligens drivet lösning, inte sant? För de går in och får skannat alla dokumenter och så gör de det sökbart och de fjärnar dubletter och de organiserar det. Så allt det som har stått nere på vaktmästarens kontorer eller i såna minnepennskuffer har nu liksom allt från kommuner till stora egendomsbolag liksom klart att digitalisera och fått på plats. Och det är en viktig brick i det att kunna rapportera för exempel på bärkraftskraven. Och när vi är inne på det med att liksom göra det kedliga lite enklare som man brukar massa pengar på, så är det ett annat sällskap som heter Kvist. Kvist Solutions heter vi, som strömlinjeformer detta med att med BREEAM certifiering.
Och BREEAM-certifiering är
det är sant, och certifiera hur nöjaktigt hur bärkraftigt bygget ditt är, så att du får en certifiering som igen spelar in på bankfinansiering och sånting. De har bara tagit detta här. Det finns ju någon människor som älskar att sitta med sånne skjemaer. Mm. Men de fleste av oss er ikke der.
Nei, nei.
Og da er det kult å få en software som på en måte strømlinjeformer det. Det var to bitte små eksempler, og her er det selskaper som går inn overalt i det er deilig å ha en dinosaurbransje, ikke sant?
Ja, men det var det jeg skulle komme frem til. Altså, er eiendomsbransjen veldig lite utviklet frem til nå, om man jämför med andre bransjer?
Ja, svaret på det er jo ja.
Ja. Så det er det som gjør at det er veldig spennende og veldig mange muligheter innenfor eiendomsbransjen.
Ja, muligheter er en bedre måte å formulere det på. Men det er klart at det har vært en bransje som på grunn av at forretningsmodellen funket, har vært langt bakpå i digitaliseringen. Mm. Men det betyr også at det er utrolig mye å hente på å være tidlig ute og forstå hvordan denne teknologien fungerer. Mm. Samtidig så er det kostbart, ikke sant, å investere i ny teknologi og skjønne hvordan den funker. Det er derfor disse selskapene har slått seg sammen, ikke sant, for å diskutere hva er det som funker for dere. Så alle slipper å gå i de samme fellene.
Du nevnte at det fanns PropTech i Sverige og Danmark og Finland og i mange andre länder. Er det olika problem eller utmaningar som man står för i andra länder, eller är det liksom, sitter man, är det bärkraft, det är effektivisering, det är dokumentation?
Yes, det är liksom rörande samstämt. Bärkraft är liksom en bit. Ja. Det andra liksom stora problemet som har kommit de sista 3-4 åren och som liksom verkligen har gjort att PropTech har skutt fart, det är ju framväxten av det flexibla arbetslivet, ikke sant?
Ja.
Ikke sant? Vi skal ikke lenger tilbake enn til 2019. Da visste vi jo hva et kontor var.
Mm.
Du måtte, som vi sa, du måtte være liksom idiot for ikke tjene penger på eiendom. Mm. Og for investorer og gårdeiere så var jo eiendom, det var en aktiva som kastet av seg stabil inntekt og til og med steg i verdi over tid, ikke sant? Husker du det? Og for leietagerne, altså firmaene, så var liksom kontoret en veldig viktig del av driften.
Mm.
Og så over natten så måtte disse selskapene, da pandemien kom, koble om til fjernarbeid.
Mm.
Ikke sant? Og det som skjedde var jo at de fleste av oss fikk dette til å fungere helt greit.
Mm.
Ved hjelp av nye verktøy da, og nye samarbeidsprosesser. Det var ganske mye ved kontoret vi nok savnet, men covid lærte oss at man må ikke ha et kontor for å få jobben gjort.
Nei.
Og så innså du og jeg og mange andre at vi måtte ikke pendle hver bidige dag, liksom. Og at fleksibilitet og valgfrihet egentlig er ganske digg greie. Og så er vi mennesker sånn at når vi skjønner at noe er digg og funker, så har vi ikke så innmari lyst til å gi det fra oss. Nei. Frivillig i hvert fall.
Ja.
Så det er veldig mange av oss nå som har adoptert denne hybride arbeidsformen. Og vi jobber noen dager hjemme, og noen dager eller på jobb, og noen dager et annet sted. Dette har befestet seg ordentlig, så det er tall fra EU og Storbritannia, særlig som viser at et stort flertall av folk nå har et ønske om fleksibilitet i både hvor de jobber og når de jobber.
Og det her skaper det liksom en utfordring egentlig for dem som satt på store arealer kontor.
Det gjorde jo det.
Krevdes at man...
Og fordi folk ville ha dette her, så liksom, valgfrihet, fleksibilitet, mindre pendling, så var det kanskje ikke en... Da var det kanskje ikke så smart da, å gjenreise hjørnekontoret og få alle til å komme inn på jobb igjen. I hvert fall ikke hvis du var keen på å ha de beste medarbeiderne.
Mm.
Fordi det som også har skjedd, er jo at over halvparten av oss globalt er åpne for å skifte jobb i langt større grad enn tidligere.
Ok, altså efter pandemien?
Efter pandemien,
okay.
Ja.
For at man kanskje ikke connecter seg like mye til den gruppen, altså eftersom at man er litt mer 50% hjemmekontor.
Ja, jeg tror du har rett i det. Og så har vi blitt sånn glad i fleksibiliteten vår, sånn at vi søker de arbeidstagerne, giverne, som liksom kan innfri da.
Ja.
Og,
det er interessant.
Ja, det er veldig interessant. Og det vi da har fått da, er jo... Ikke sant? Problem nummer en, bærekraftsregulering. Ja. Problem nummer to, ønske om mer fleksibilitet.
Mm.
Det har jo skapt det tredje store problemet. Ja. Ikke sant? Den store frykten for at bygningene våre bare skal bli utdatert.
Ja.
Ikke sant?
Enda mer så här, konkrete knaggar og henge PropTech på.
Ja, ikke sant? Det er akkurat det der, ikke sant? Altså, enten fordi ikke sant, du har et kontorbygg som enten ikke oppfyller bærekraftsmålene, eller som ikke oppfyller kravene vi har til nye kontorer.
Mm.
Hvordan skal du liksom sørge for at de gir god avkastning i fremtiden?
Ja.
Og så har liksom Cushman og Wakefield og andre store konsulentselskaper har kommet ut med sånne nye rapporter som liksom snakker om liksom, the next evolution of office og how repositioning and repurposing will shape the future og sånn. Og så er det masse overskrifter i avisen om zombiebygninger og døde nabolag og sånne ting. Dette er mye større i USA enn det i Norge. Vi opplever ikke den kontordøden her, men vi sitter og følger med og har skjønt at vi må konkurrere om leietagerne på en helt annen måte.
Men nå, det er vel lite det vi sitter her, altså på Mesh.
Yes.
Det eksisterade ju innan pandemin också. Men där upplever jag är ju lite av det nytänkade konceptet där det är mycket socialt öppna zoner och man kommer in på kontoret för att integrera, för det är den biten man saknar, och så sitter du hemma och fokusjobbar.
Mm. Så frågeställningen är ju, ikke sant, dette med coworking kom jo for fullt også inn i pandemien, og så har det vært veldig mye fokus på WeWork som har trynet og sånne ting, og det er mange som har feiltolket det litt som at coworking er ut igjen, men virkelig ikke.
Nei.
Så dette her med å ha sosiale zoner og kunne sitte og jobbe sammen, og ha en sånn community, en kultur rundt det å jobbe, har blitt veldig mye viktigere, og det ser også veldig mange næringsbyggeeiere som prøver å implementere sånne ordninger. Det er mange som har på en måte tradisjonelle kontorbygg, men hvor de nå har coworking-zoner og mye større sosiale zoner og office-bål på en måte.
På hvilket sett jobber PropTech upp emot den här gruppen av problemställningar?
Nej, du kan ju spöra, alltså kan teknologi hjälpa oss med detta också, med liksom att repurpose eller uppgradera kontorbyggena våra, kan det hjälpa oss till att hämta ut data om hur de byggena faktiskt brukas så att du kan konfigurera kontorerna på en ny måte. Var det et veldig ledende spørsmål?
ja,
det var et superledende spørsmål. Altså, man ser jo at ikke sant, Google for eksempel kaster seg nå på dette kappløpet.
Mm-hmm.
Altså når Big Tech kaster seg inn på noe, så skjønner du at her er det penger og fremtidsvir å hente. Et eksempel er jo hvordan Google har laget sitt eget proptech-selskap som heter Sidewalk Labs.
Okay.
Ja, det er en kul historie, ikke sant? Og hvordan de prøvde, de først skulle lage verdens smarteste nabolag i Toronto, hvor alt var på en måte, det var ikke de som brukte ordet overvåket, men hvor du hentet ut data fra alt da, og alt det folk gjorde, og det skulle være automatisert og sømmeløst og supersexy. Og så Sidewalk Labs av den fortauskanten, fordi da fikk du denne big tech backlashen, ikke sant, med personvern og folk var ikke kine på å bli så overvåket og kameragjenkjenning og sånne ting. Så det de gjorde i stedet for var å si, ok, vi tar all den teknologien vi har, og så dytter vi den inn i mindre produkter og selskaper, proptech-selskaper, og de selger vi på en måte til alle eiendomsselskapene. Og en ting de har gjort er å, de har lagt inn en del verktøy i Google Earth, som jo er gratis tilgjengelig for alle, og hvor du kan gjøre sånn som en del norske selskaper gjør, for eksempel sånn Spacemaker, som de lar deg leke med liksom plassering av volum, altså bygninger da, bygningsvolumer på tomter, og du kan måle luftkvalitet, ikke sant? Dette er det norske proptech-selskaper som gjør, og du kan se på trafikkflyt, og du kan liksom få opp digitale tvillinger da, som det heter, av byggene dine og sånne ting. Og det er ganske spennende for oss, fordi akkurat innen dette feltet for eksempel, sånn AI-drevet design da, eller parametrisk design, så er vi i Norge helt, helt verdensledende. Masse kule selskaper som liksom har fulgt i bølgen, som har fulgt i vaken til Spacemaker. Sånn Parallello og Layout og Aerialize og Spacio er et nytt selskap også nå som kommer og er veldig spennende. Så her er det mange norske selskaper på liksom topp 10-listen i de internasjonale magasinene over ting du skal følge med på.
Men om jag sitter och har en del egendomar, kanske inte så många. Alltså om jag sitter och, eller kanske inte så många, det är ju definition. Mm. Men låt säga att man sitter med 5 lägenheter plus då. Är det inte värt att gotta ner sig i PropTech? Liksom, vart går gränsen där?
Ja, var börjar man liksom?
Ja. Mm.
Det är det stora spörsmålet. Mange tänker liksom att PropTech är... Det er liksom noe du må bruke utrolig mye tid og penger på.
Men man er jo på et sett inne i, altså hvis du utleier, altså leier ut 5 leiligheter eller eiendommer, så er du jo på et sett inne i PropTech, altså i det forvaltningssystemet som du har. Riktig. Om jeg er mer nyfiken på hva mer finnes der ute, altså du sitter jo og rabler opp et nytt selskap i sekunden her.
Ja, ja.
Og om man er litt mer, om man er, som alle bør være, veldig nyfiken på PropTech, om man eier en eiendom, finnes det någonstans man kan, vart ska man söka sig vidare för att skapa sig en uppfattning om vad som finns där ute?
Ja, nej, svaret mitt vill ju chockera dig. Ja. Det är ju därför PropTech Norway existerar.
Ja.
Och det är därför vi kallar oss först och främst ett nätverk.
Mm.
Vi har nyhetsbreven och vi har arenorna, vi har frukoster och vi snackar om detta. Vi har PropTech Summit varje september under Oslo Innovation Week, där vi samlar på en måte. Vi viser frem hva ulike eiendomsselskaper gjør, da, som gjør at de klarer å kutte karbonavtrykket sitt, eller som gjør at de sparer på strømregningen.
Mm.
Ikke sant? Så vi er en arena hvor man viser frem alt dette her, og hvor investorer og tech-selskaper og eiendomsselskaper kommer sammen og prater om hvor er det vi begynner.
Så da starter man med å gå inn på proptechnorway.com. No.
.co.
.co, proptechnorway.co. Det lägger vi i podcastbeskrivelsen också.
Och så tegner du där på nyhetsbrevet, The PropTech Brief.
Precis.
Där får du alla
nyheter. Och då får man första
dosen.
Ja, första dosen.
Första dosen är gratis.
Ja. Ja. sen så blir du matad med PropTech frukost.
Ja, så att du det rätt i armen på
dig. Ja, men fantastiskt. Men du Daniel på PropTech, det var en bra överskrift. Men
på tide.
nu känner jag att jag börjat få en första liksom så övergripande insikt på PropTech och nu ska jag gå hem och cruncha det här till och melda mig på PropTech nyhetsbrevet och så tror jag att eller så kan du räkna med att jag kommer tillbaka för det finns säkert några mer spår som jag har lust att gotta mig ner på här framöver.
Ja, här kan man grava sig ner i alla de olika teknologivertikalerna. Vi har ju bara surrat lite i överflaten här nu.
Ja, nej, men det var det som var tanken. Ja, men superbra. Då får jag tacka jättemycket för tiden. Until next time.
Until next time. Hyggelig å være her.
Takk det samme.